Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens högmässotext, den andra årgången på fastlagssöndagen. Så skriver evangelisten Johannes i det 12:e kapitlet och från den 23:e versen. Jesus sade: stunden har kommit och människosonen skall förhärligas. Amen, amen, säger. Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, bär det rik frukt. Den som älskar sitt liv förlorar det. Och den som hatar sitt liv i den här världen, han ska bevara det och vinna evigt liv. Om någon vill tjäna mig, skall han följa mig. Och där jag är, kommer också mina tjänar att vara. Om någon tjänar mig, skall min fader ära honom. Nu är min själ i djup ångest. Vad ska jag säga? Fader, fräls mig från denna stund. Nej, just därför har jag kommit till denna stund. Fader, förhärliga ditt namn. Då kom en röst från himlen. Jag har förhärligat det och skall förhärliga det på nytt. Folket som stod där och hörde det sa att det var åskan. Andra sa: det var en ängel som talade till honom. Jesus svarade: denna röst kom inte för min skull, utan för er skull. Nu går en dom över världen. Nu ska denna världens furste kastas ut. Och när jag har blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sa han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. I verserna före dagens text så berättas om att några greker kom för att de ville träffa Jesus. De gick till Filippus och sa: vi vill se Jesus. Och Filippus, han gick till Andreas och de båda gick till Jesus för att vidarebefordra grekernas förfrågan. Kristus inleder dagens text: stunden har kommit då människosonen skall förhärligas. När han talar så är det den sista veckan av hans liv. Framför honom ligger straffet för synder som han aldrig hade begått. Hans egna lärjungar som förnekar och överger honom. En fejkad rättegång för att få honom fälld. Han överlämnas av judarna till hedningarna för att han skulle korsfästas. Han blir slagen. Han blir misshandlad. Man driver med honom. Man spottar på honom. Man trär en krona av törne av vassa taggar ur hans huvud. Och han får bära sitt eget kors. Hans händer och fötter spikas fast vid korset. Och han får hänga mellan två rövare. Men det värsta av allt är det ensamma ropet av en man och en gudason som har övergetts av Gud. Min Gud, varför har du övergivit mig? Hur många gånger hade han inte sagt till sina lärjungar: min stund har ännu inte kommit. Nu säger han: stunden har kommit för att människosonen ska förhärligas. Förhärligas. Är det verkligen vad man kan säga om det som ligger framför Kristus? Borde han inte sagt: stunden har kommit då människosonen ska förnedras? Grekerna, de hade begärt audiens hos Kristus, konungen, med orden: vi vill se Jesus. Är detta förberedelsen för hans audiens? Människosonen skall förhärligas. Han ska lysa fram som den största konungen av alla konungar. Hur fixar man sånt med Andreas och Filippus framför sig? Hur tänker vi? Vänta här. Medan jag ordnar den konungsliga skruden av siden och sammet. Om en stund har jag fått på mig guldkronan med juveler och ädelstenar. Sen är jag klar. Jag ska förbereda med basuner och hovtjänare. Sen är jag beredd att visa mig i min konungsliga härlighet. Var det detta Kristus menade med förhärligandet? Nej, i denna text handlar det om en härlighet på korset. Ett träkors, ett brutalt avrättningsredskap, var hans tron. Medan de hånade honom så skulle soldaterna klä honom i en purpurröd mantel. De skulle tvinga på honom en krona av törne. Och vid korset skulle de spela hasardspel om hans kläder. Är detta härlighet? Stunden har kommit, lidandets stund. Han kommer inte att backa en millimeter. Det var för denna stund han hade kommit till världen. Det var genom korset som fadern blev förhärligad. Kristus säger: nu är min själ i djup ångest. Vad ska jag säga? Fader, fräls mig från denna stund. Nej, just därför har jag kommit till denna stund. Fader, förhärliga ditt namn. Då kom en röst från himlen: jag har förhärligat det och skall förhärliga det på nytt. Folket som stod där och hörde det sa att det var åskan. Andra sa att det var en ängel som talade till honom. Jesus svarade: denna röst kom inte för min skull utan för er skull. Nu går en dom över världen. Nu skall denna världens furste kastas ut. Och när jag blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sa han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Det var för denna stund, stunden på korset, han kommit till världen. Det var hans uppdrag. Det var det fadern ville att han skulle genomlida. Det var det som han själv hade åtagit sig att genomlida. Så vad är härligheten i detta? Kristus säger: nu går en dom över världen. Nu ska denna världens furste kastas ut. Det är inte domen på den yttersta dagen han talar om. Domen är alldeles förestående. Inom en vecka ska den falla. Domen, Guds straffdom skulle falla. Guds vrede skulle utgjutas. Men inte på det sätt som världen förväntar sig. Domen föll inte över den här världen som när floden kom på Noas tid. Eller som när domen föll över Sodom och Gomorra. Guds vrede kom som resultatet av människans synd, av din och min synd. Men den riktas inte mot oss, mot hela mänskligheten, utan mot en enda person, Jesus Kristus på korset. Det var därför Kristus sa: nu är min själ i djup ångest. Han var inte rädd för att dö, men han fruktade Guds vrede. Han hade alltid levt i total gemenskap med Gud. Men nu skulle faderns dom falla över honom. Det gjorde ont att piskas, att hånas, att överges av människor, att korsfästas. Men ingenting gör mer ont än när faderns hand tas från en människa och en gudas son. Det var därför han ropade på korset: min Gud, varför har du övergivit mig? Men det var för denna stund han hade kommit. Petrus skriver: våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä. För att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Så led Kristus en gång för alla för våra synder. Rättfärdig led han i orättfärdiga ställe. För att leda oss till Gud. Vid denna stund besegrades den onde på korset. Kristus beskriver det så att han kastas ut. Det enda som Satan, den onde, kan använda mot människor är hennes synder. Han kan anklaga henne, människan. Han kan fresta henne och han kan befästa henne i synd. Men på korset så har Kristus som Guds offerlam ställt sig mellan den helige Gudens helighet och människans synd. Och han bär människans synd i sin egen kropp på korsets trä. När straffet föll över honom och avtjänades på hans kors, vad kan egentligen skilja en människa från Gud? Synden är sonad på korset därför att Satan är avväpnad på korset. Han är besegrad. Och är han besegrad, är synden sonad, är skulden betald, straffet avtjänat och rättfärdigheten vunnen åt människan. Vad skiljer henne egentligen ifrån Gud? I Kristus så är det ingenting som skiljer oss ifrån Gud. Det enda som kan skilja oss ifrån Gud är vår otro. Att vi inte litar på att det han har gjort för oss verkligen gäller oss. I Kristus är förlåtelsen, rättfärdiggörelsen, försoningen ett faktum för en fallen mänsklighet. Och därför finns det ingen plats i universum där Guds härlighet lyser klarare än just från Kristi kors. Jordens mörkaste plats där alla mänsklighetens synder fokuseras i en enda punkt. När skulden vilade på honom och straffet föll över honom. När han ropade: min Gud, varför har du övergivit mig? Blir den platsen, blir jordens ljusaste punkt och ljusaste plats när han ropar: det är fullbordat. Då var frälsningen färdig för alla människor. Då fanns det ingenting att lägga till Guds frälsning. Människor som tror att Gud ska sonas genom deras lydnad, deras uppoffringar, deras tjänst, kommer alltså för sent. Det är fullbordat. Människor som tror att Satan har tagit över och är deras herre behöver inte oroas. Den onde har besegrats, han har kastats ut. Han går visserligen omkring här, men i Kristus, genom tron på honom, så behöver vi aldrig vara rädda för honom. Synden kan i Kristus inte anklaga oss. Skulden behöver vi inte bära längre. Straffet behöver inte plåga oss i evighet. Kristus har tagit allt sammans på korset. Och saknar vi rättfärdigheten, renheten inför Gud, Kristus gav oss sin rättfärdighet, sin helighet. Och den klädde han oss i genom dopet. Och den klär han oss i genom tron, när vi omfattar Kristus i våra hjärtan genom tron. Och på den tredje dagen så går han ut ur graven med sin gudamänskliga kropp, som ett tecken på att allting är fullbordat, som ett tecken på att Gud Fadern har frikänt en hel värld, som ett tecken på att livet har besegrat döden. Ingenting kunde hålla honom tillbaka. Döden är besegrad. På korset är allt fullbordat, och därför så kunde graven inte hålla honom. För vad är det egentligen som gör att en människa dör, tror ni? Människan är inte skapad för att dö. Det är synden som gör att människor dör. Syndens skuld var ju avtjänad på korset, och därför kunde ingenting hålla honom tillbaka. Därför kunde han gå ut ur graven. Det finns en liknelse för att illustrera faderns offer av sonen. En brovaktare såg till att en järnvägsbro fälldes över en sjö vid rätt tidpunkt. En telefonsignal larmade när tåget närmade sig. Och brovaktaren fällde bron med en spak, och motorn började surra när plötsligt ett hjärtskärande skrik hörs som fångar brovaktarens uppmärksamhet. Och när han tittar ut så ser han att sonen, hans egen son, hade fastnat i den här stora generatorn eller motorn, mekanismen. Och han hade då ett svårt beslut att fatta. Han kunde stanna brofällningsmekanismen för att rädda sonen. Men då skulle ett helt tåg fyllt med människor braka rätt ner i sjön. Så han gör det enda han egentligen kunde göra. Han låter bron fällas och han gråter när sonen offras för passagerarna. En förkrossad far ser tåget passera. Han blickar in i vagnarna och ser människor äta i lunchvagnen, läsa tidningen, sova, skratta, prata, ovetandes om det offer som hade erlagts för att de trygga skulle kunna få korsa sjön. Hur många människor är det inte som framlever sina liv ovetande om det offer som krävt för att de trygga skulle fått komma till himlen? Det offret glädjer dem inte, därför att de inte glatts åt den stunden då Kristus hängde på korset. Därför kommer de inte till honom. Därför blir deras destination inte himlen. Nu finns det en skillnad i den här berättelsen och i verkligheten. För Kristi lidande var ingen olyckshändelse. Den var planerad i Guds sonens och Gud faderns eviga rådslut. Kristus ville lida för oss därför att han älskade. Han dog i vårt ställe för att vi skulle få äga himlen med honom i evighet. Och han uppstod för att vi skulle få uppstå. Det måste bli så. För att hans liv skulle ge frukt så måste han dö på ett kors. Kristi liv och Kristi död fick sin frukt genom korset. Och det förklarar han själv i dagens text. Stunden har kommit och människosonen ska förhärligas. Amen, amen, säger er, om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, bär det rik frukt. Jag ska ställa en fråga. Kan man jämföra ett vetekorn med en diamant i värde? Ett vetekorn är nästan värdelöst jämfört med en diamant, tänker vi. Jag skulle säga så här. Det beror alldeles på vad man gör med vetekornet. Om man har ett vetekorn i en låda och en diamant i en låda i 100 år, så kanske diamanten har ökat i värde 100 000-tals kronor, medan vetekornet har behållit ungefär samma värde. Men om man gräver ner vetekornet i jorden så kommer det visserligen att dö. Alltså det kommer att spricka upp och det kommer att växa upp ett strå med flera veteax på sig efter någon månad. Om man då tar vetekornets ax och så planterar man om dem så att nya vetestrån växer upp och planterar om dem i sin tur när nya, alltså vetekorn, kommer fram, planterar om så i 100 år, då skulle antalet skördade veteax inte kunna rymma en lada mindre än jorden. Räkna efter får ni se. Så vad är värdefullast? En diamant eller ett vetekorn? Svaret är, det beror alldeles på vad man gör med vetekornet. Kristus säger idag, stunden har kommit då människosonen ska förhärligas. Amen, amen, säger er, om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn, men om det dör, bär det rik frukt. Om Kristus inte skulle ha dött, skulle inte en enda människa kommit till himlen. Alla synder skiljer oss ifrån Gud, små och stora synder. Synder i handlingar, synder i ord och synder i tanke. Och det stänger oss ute från gemenskapen med Gud. Men nu har Kristus dött på korset. Genom Kristi kors äger vi rättfärdighet från Gud. Kristi död, hur nesligt förödmjukande den än ser ut, är det största som har hänt mänskligheten. Det är det yttersta tecknet på Guds kärlek. Ja, korset, Kristi kors är egentligen Guds kärlek i handling. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Vetekornet som dör läggs i jorden och växer upp och blir ett vetax med många strån på, med många korn på. Någonting som dör och ger liv syftar i första hand på Kristi död och uppståndelse. Hans död och hans uppståndelse blev till välsignelse för en hel värld. Men Kristus tar också i dagens text vetekornets lag och för den in i lärjungens liv. Han säger idag, om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, bär det rik frukt. Nu säger han, den som älskar sitt liv förlorar det. Och den som hatar sitt liv i den här världen, han ska bevara det och vinna evigt liv. Om någon vill tjäna mig, ska han följa mig. Och där jag är, kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig, ska min fader ära honom. Det finns en verklig död och uppståndelse också i den kristnes liv. Det sker när vi genom tron förenas med Jesus Kristus. När vi tror att han har dött för oss, då förstår vi att våra synder har följt med honom upp på korset. Och vi förstår att genom hans uppståndelse så har Gud förklarat hela världen rättfärdig i honom. Denna verklighet blir vi förenad med genom dopet. Det står ju, vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död. Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom för att också vi ska leva det nya livet. Liksom Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. Kristi ord idag är en uppmaning till oss att vi ska dö från oss själva. Vad menas egentligen med det? Världens barn, världens människor, människor som inte har sett Kristus drivs av en enda sak. Vad som ligger i ens eget intresse. Den oomvända människans vanligaste fråga är, vad får jag ut av det här? Att förneka sig själv, att dö från sitt eget jag och att uppstå, det är att säga och tänka som Kristus. Han säger idag, Fader, förhärliga ditt namn. Hela Kristi liv handlade om att förhärliga Gud Fadern. Det finns alltså bara egentligen två sätt att framleva sina liv. Antingen så lever man för sig själv, eller så lever man för att ge Gud äran, för att förhärliga Gud. En kristen ber, som vi har bett idag, ske din vilja så som i himlen, så och på jorden. Och därmed inbjuder vi Gud att ta första platsen i våra liv. Ske din vilja, inte min vilja. Kristus säger idag, den som älskar sitt liv förlorar det, och den som hatar sitt liv i den här världen, han ska bevara det och vinna evigt liv. Den person som själviskt lever enbart för sin egen lycka, sin egen trygghet, sitt eget välmående, sin egen njutning, kommer till slut att förlora allt. När vi sett att Kristus har gett oss förlåtelse, försoning, rättfärdighet från Gud, frid med Gud, då får våra liv ett nytt innehåll och en ny mening. Då förlorar de liv som vi hittills har levt sitt värde i förhållande till det nya som Kristus ger oss. I hebreiskan så finns inget ord för att föredra mindre, och därför så används i grekiskan ordet hata sitt liv. I jämförelse och poängen med detta att hata sitt eget liv, poängen med detta, det är att det liv som handlar om att ära Gud i förhållande till det självcentrerade livet, så blir det så mycket mer. Och det självcentrerade livet, det liv som bara handlar om jag, förlorar sitt värde i förhållande till ett liv i Kristi efterföljd. Precis som Paulus säger med så underbart dråpliga ord i Filipperbrevets 3:e kapitel och 7:e versen. Han säger så här: men allt sånt som var en vinst för mig har jag för Kristi skull kommit att räkna som en ren förlust. Ja, jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mer värt, kunskapen om min Herre Kristus Jesus. För honom, för hans skull, har allt det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastar det på sophögen för att vinna Kristus och få leva i honom, inte med den rättfärdighet som lagen ger, utan med den som kommer av tro på Kristus, den rättfärdighet som Gud ger åt dem som tror. Amen. Låt oss bedja.